Då ska vi läsa texten om vad som hände på långfredagen för Jesus. Igår då var det ju ett semande stund här, och då handlade det om nattvardsfirandet, den sista måltiden, och Jesu kamp. Och sen har han under natten fått vara inför stora rådet och bli förhörd, men också hånad och slagen. Och så har Petrus förnekat honom 3 gånger. Och nu är det tidigt på morgonen. Vi läser ifrån Markus 15. Redan tidigt på morgonen tog översteprästerna sitt beslut tillsammans med de äldste och de skriftlärda, hela stora rådet. De band Jesus och förde bort honom och utlämnade honom till Pilatus. Pilatus frågade honom: "Så du är judarnas kung?" Jesus svarade: "Du själv säger det." Översteprästerna anklagade honom häftigt, och Pilatus frågade honom på nytt: "Svarar du inte? Du hör ju mycket de anklagar dig för." Men Jesus svarade inget mer, och Pilatus var förundrad. Vid högtiden brukade Pilatus frige en fånge, den som de begärde. Där fanns nu en man som hette Barabbas. Han satt fängslad tillsammans med andra upprorsmän som hade begått mord under oroligheterna. När folket kom fram och började be honom göra som han brukade för dem, svarade Pilatus: "Vill ni att jag friger judarnas kung åt er?" Han förstod nämligen att det var av avund som översteprästerna hade utlämnat honom. Men översteprästerna hetsade folket till att istället be att få Barabbas fri. Pilatus frågade dem än en gång: "Vad ska jag då göra med honom som ni kallar judarnas kung?" De skrek tillbaka: "Korsfäst honom!" Pilatus frågade dem: "Vad har han gjort för ont?" Men de skrek ännu högre: "Korsfäst honom!" Och eftersom Pilatus ville göra folket till viljes släppte han Barabbas och lät gissla Jesus och utlämnade honom sedan till att korsfästas. Soldaterna förde in Jesus på gården, det vill säga pretoriet, och sammankallade hela vaktstyrkan. De klädde honom i en purpurmantel och vred ihop en törnekrona och satte den på honom. Sedan började de hälsa honom: "Leve judarnas kung!" De slog honom i huvudet med käpp och spottade på honom och böjde knä och tillbad honom. När de hade hånat honom tog de av honom purpurmanteln och klädde honom i hans egna kläder. Sedan förde de ut honom för att korsfästas.
De hejdade en man som just kom in från landet, Simon från Kyrene, far till Alexander och Rufus. Honom tvingade de att bära Jesu kors. Och de förde Jesus till den plats som kallas Golgata, som betyder dödskalleplatsen. De försökte ge honom vin blandat med myrra, men han tog inte emot det. Och de korsfäste honom och delade hans kläder mellan sig genom att kasta lott om vad var och en skulle få. Det var vid tredje timmen som de korsfäste honom, och på anslaget med anklagelsen mot honom så stod det skrivet: "Judarnas kung." Tillsammans med honom korsfäste de 2 rövare, den ene på hans högra sida och den andra på hans vänstra. De som gick förbi hånade honom och skakade på huvudet och sa: "Ha, du som river templet och bygger upp det på 3 dagar, fräls dig själv och kom ner från korset." På samma sätt förlöjligade översteprästerna och de skriftlärde honom och sa till varandra: "Ha, andra har han frälst, sig själv kan han inte frälsa. Han är Messias, Israels kung. Nu får han komma ner från korset så vi får se det och tro." Också de som var korsfästa tillsammans med honom hånade honom. Vid 6:e timmen kom ett mörker över hela landet som varade fram till 9:e timmen. Vid 9:e timmen ropade Jesus med hög röst: "Elohi, Elohi, lema sabachthani." Det betyder: "Min Gud, varför har du övergett mig?" Några av dem som stod där och hörde det sa: "Hör, han ropar på Elia." En av dem sprang och fyllde en svamp med ättiksvin, fäste den runt en käpp och gav honom att dricka och sa: "Vänta så får vi se om Elia kommer och tar ner honom." Men Jesus ropade med hög röst och gav sedan upp andan. Då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner. När officeren som stod framför honom såg att han gav upp andan på det sättet sa han: "Den mannen var verkligen Guds son." Även några kvinnor stod på avstånd och såg på. Bland dem var Maria Magdalena och Maria som var Jakob den yngres och Josefs mor, samt Salome. De hade följt Jesus medan han var i Galileen och tjänat honom. Där fanns också många andra kvinnor som hade gått med honom upp till Jerusalem. Det var nu redan kväll. Eftersom det var förberedelsedag, dagen före sabbaten, kom Josef från Arimatea dit. Han var en ansedd rådsherre som också väntade på Guds rike. Han tog mod till sig och gick in till Pilatus och bad att få Jesu kropp. Pilatus blev förvånad över att Jesus redan skulle ha dött och kallade till sig officeren och frågade honom om Jesus varit död länge. När han fick det bekräftat av officeren lät han Josef få den döda kroppen. Josef köpte då linnetyg, tog ner honom och svepte honom i linnetyget och la honom i en grav som var uthuggen i klippan. Sen rullade han en sten för ingången till graven. Maria Magdalena och Maria, Josefs mor, såg var han blev lagd.
Jag hade nyss fyllt 11 år och det var strax efter nyår och vi var hos goda vänner till mina föräldrar på kalas. Och jag och en väldigt speciell vän till mig delade försenade julklappar där. Och jag fick en svan i porslin fylld med godis. Och det tyckte jag kändes lite... Det var liksom en sån där present som jag kände mig lite... Det var lite vuxet att få en sån... Någonting sånt. Det var inga leksaker, inget sånt där typiskt för en 11-åring. Utan en fin svan. Och så var den fylld med godis. Det var inte dumt heller. En fin gåva som kändes väldigt speciell för mig också. För att jag fick den av min alldeles speciella vän. Och den fick en hedersplats i min bokhylla hemma, den där svanen. Och där stod han och påminde mig om min vän. Och så plötsligt en dag så var olyckan framme. Jag och en kompis kastade boll i mitt rum, det var inte så smart. Så rätt vad det var så var det en tennisboll rakt på min svan som föll i golvet och gick i 1000 bitar. Ja, kanske inte 1000 bitar men... Åh nej, tänkte jag, det var ju tråkigt men det är ju alldeles för många skärvor för jag ska kunna laga den där. Så jag la bitarna i en låda. I en kartong och så gömde jag dem, den där kartongen under ett skåp i ett annat rum. Och där blev de kvar. För att slänga de där skärvorna, det kunde jag liksom bara inte just då. Det var liksom, betydde för mycket för mig. Den där gåvan var så speciell. Men åren gick och jag glömde väl bort både lådan och skärvorna där i och sådär. Men sen många år senare så var jag hemma hos mina föräldrar och så... Fick jag syn på den där lådan under det där skåpet inne hos deras kontor. Va? Tänkte jag. Står den kvar där fortfarande? Det är ju bara att slänga, tänkte jag. Och jag tog fram kartongen och lyfte på locket. Och blev jätteförvånad. För där i kartongen låg det inga skärvor. Utan min svan var alldeles hel. Och jag tänkte, hur är det möjligt? Och nu när ni ser den på långt håll så ser den ju rätt så hel ut. Riktigt. Men jag ser ju. Jag ser att den var ju lagad. den var inte utbytt, det var samma svan. Någon hade lagat den, tagit bitarna och varsamt klistrat ihop dem. Någon som förstod att den där svanen betydde mycket för mig. Wow! Och när jag skulle förbereda den här gudstjänsten, denna långfredag, så blev jag plötsligt påmind om den här svanen igen. Jag har använt den här några gånger, så några av er känner igen den, för jag har haft den med i några andakter. Det är ju inget märkvärdigt med den här egentligen. På second hand så kommer in massor med såna här olika varianter och har gjort under årens lopp. Och jag tror inte att det är någon jätterusning efter dem. Men det kan ju vara en och annan som är värdefull kanske. Men egentligen, den här har nog egentligen inget större värde alls i sig själv. Men jag har i alla fall kvar min. Och inte för att den är särskilt vacker, inte om man tittar nära på den, så är den inte jättevacker för att den är lagad. Men den påminner mig om något viktigt. Den påminner mig om min fina vän. Och den påminner mig också om honom som har lagat den. Och mycket mer än så. Men nu ska vi inte prata mer om svanen just nu. Så den får bo där i lådan. Jag ska istället läsa ett annat bibelsammanhang som hör ihop med långfredagen. Och det är från Jesaja 53. Om den lidande tjänaren. Och jag ska läsa från vers 1-12, Jesaja 53. Vem trodde vår predikan? För vem blev Herrens arm uppenbarad? Som en späd planta sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät när vi såg honom. Inget utseende som vi drogs till. Han var föraktad och övergiven av människor. En smärtornas man och förtrogen med lidande. Han var som en som man skyler sitt ansikte för. Så föraktad att vi inte respekterade honom. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Medan vi såg honom som hemsökt. Slagen av Gud och pinad. Han blev genomborrad för våra brott. Slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld la Herren på honom. Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Som ett lamm som förs bort för att slaktas. Som ett får som är tyst inför den som klipper det. Så öppnade han inte sin mun. Genom våld och dom blev han borttagen. Vem i hans släkte betänker att när han rycktes bort från det levandes land blev han plågad på grund av mitt folks brott. Han fick sin grav bland de ogudaktiga men var hos en rik vid sin död. För han hade inte gjort något orätt. Och inget svek fanns i hans mun. Det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer får han se avkomlingar och leva länge. Och Herrens vilja ska ha framgång genom hans hand. Genom den möda hans själ har utstått får han se och bli till freds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga och bär deras skulder. Därför ska jag ge honom de många som hans del och de starka ska han få som byte eftersom han utgav sitt liv i döden och räknades bland förbrytare. Han som bar de mångas synd och gick in i överträdarnas ställe. Det här är ju en profetia, en förutsägelse om vad som skulle hända med Jesus. Och det här är ju skrivet ungefär 700 år innan Jesus dog. Gud hade ju en plan. Och när det talar om att Jesus tog våra svagheter och sjukdomar. Och att det var våra smärtor han bar. Att straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och i hans sår är vi helade. Men varför utsatte sig Jesus för den här fruktansvärda pinan och plågan egentligen? Kunde inte Gud ha löst problemet på ett lite bättre sätt, mindre smärtsamt. Det här problemet med att Israels folk och vi människor vände oss ifrån Gud och inte ville följa honom, inte ville ha med honom att göra längre. Det är ju det vi också kallar synd, när vi vänder oss ifrån Gud och går vår egen väg. Och det innebär att relationen till Gud, den bröts. Och det där skedde ju en gång i syndafallet, ni vet, med Adam och Eva. Men läser vi Gamla testamentet så ser vi att för Israels folk så var det ett jojo-liv. För de skulle följa Gud, de var hans folk, och sen bröt de, vände sig till andra gudar. Och så vände de sig till Gud igen och så höll de på så här. Och de gjorde saker som inte var bra. Och i Gamla testamentet, då kunde man få sina synder förlåtna genom offer. Och då, det finns ju väldigt tydliga instruktioner i Gamla testamentet, särskilt i tredje Mosebok, om de här olika offren som prästerna förrättade. Men speciellt ett offer, det var det som förrättades en gång om året, på försoningsdagen, försoningsoffret. Och det var överste prästen som förrättade det offret för att, och sedan kunde också förmedla förlåtelsen till folket. Överste prästen var den som stod mellan folket och Gud. Och det var bara han som fick gå in i det där allra heligaste rummet också. Där det vi läste förut att det förhänget in till allra heligaste, det brast när Jesus dog. Men till dess var det bara översteprästen som fick gå in i det allra heligaste. Det var bara han som kunde förmedla försoningen från Gud. Men det behövde ske varenda år, en gång om året. För det höll liksom inte längre. Det nådde inte längre. Men när Jesus kommer, då är han det största offret som någonsin har ägt rum. För Gud hade liksom det fanns ingen annan väg. Ett offer var tvunget att finnas ett offer för att den här relationen skulle bli hel igen. Så Gud sände sin älskade son till jorden för att dö i vårt ställe, i människornas ställe. Jesus klev ner och han blev människa precis som du och jag. Han var helt och fullt människa. Och i Filipperbrevet 2 så kan vi läsa om att han avstod från allt som han hade hos Gud. Härligheten, allt det som gjorde att han var lik Gud, jämlik med Gud. Och så antog han en tjänares gestalt när han blev som en av oss. Han kom inte högt uppifrån, utan han möter oss underifrån. Och han möter oss liksom mer i ögonhöjd. Han sitter inte och tittar ner. För att laga den här brutna relationen mellan människa och Gud, så fick Jesus själv, Guds son, gå sönder. Han gick sönder fullständigt. Han bröts ner. Han blev bokstavligt talat sönderpiskad för våran skuld. Det står att han blev gisslad, och det innebär att han blev torterad på ett hemskt sätt. Och många överlevde inte det överhuvudtaget. För det var så grymt. Så att man kan säga att när Jesus fick bära sitt kors till Golgata, då var han redan sönderslagen. Han som var helt oskyldig, han utstod den oerhörda pinan för våran skull. Det är så stort så det går inte att förstå med huvudet liksom. Men han behövde överbrygga det där gapet som hade blivit mellan människa och Gud. Och Guds kärlek var så stor att han hellre tog straffet på sig själv genom sin enda son än att se oss gå under. Men Jesus var fullständigt nedsölad med vår synd, med hela mänsklighetens synd. Vi läste att allting blev lagt på honom. Och i hans sår är vi helade. Det här kan inte jag förstå med mitt liksom intellekt riktigt hur det funkar. Men jag vet att det är sant att Jesus dog för mig på Golgata och att det finns helande i hans sår. För det har jag själv fått uppleva. Läkedom i mitt liv som inte hade varit möjlig om inte Jesus hade dött på korset. Och för att koppla lite till min svan igen då, så när den gick sönder så var ju inte det någon annans fel, det var mitt eget. Det var jag som kastade den där bollen lite ovarsamt. Jag hade själv orsakat att den gick sönder, men jag kunde inte sätta ihop den igen. Jag kunde inte ställa till rätta det som hade gått brustit. Det gick inte. Jag kunde inte själv rätta till det där som hade blivit fel. Men när min pappa, för det var ju förstås han, lagade min svan, så var ju inte det för att han trodde att den skulle kunna bli så fin, den skulle kunna få bli högt värderad på Antikrundan eller något sånt. Det fanns bara ett skäl för honom, inser jag ju, för att laga den där svanen. Och det var ju av kärlek till mig. För han visste att den där svanen betydde jättemycket för mig. Och med varsamma och skickliga händer så satte han ihop bitarna igen. För det trasiga, det kan bli helt i mästarens händer. Både du och jag kan ju känna oss lite som den här svanen ibland, va? Lite, ja, men vi har varit med om lite grann och vi tycker inte kanske att vi är så särskilt attraktiva på något sätt så. Och vi tycker att, ja, lite grå alldagliga och är väl ingen som bryr sig om mig. Men vet du, och du kanske också tänker, varför skulle Gud bry sig om mig? Men det är ju just precis det han gör. Och det är precis det som den här helgen och den här dagen handlar om. Det är därför vi firar påsk i kyrkan, för att påminna oss om Guds stora, enorma kärlek till varje människa. Spelar ingen roll vem du är och vad du har varit med om och hur du ser ut eller någonting. Utan Gud älskar dig. Punkt. Och vi sjöng ju det förut. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Jag tänker att det finns ju väldigt mycket trasighet i vårat samhälle och i våran värld. Och vi blir påminna om det väldigt, väldigt mycket dagligen. I Romarbrevet står det att hela skapelsen suckar och våndas och längtar efter befrielse. Och det vet vi att skapelsen, naturen, är så att säga trasig. Och det är vi människor och vårat sätt att handskas med den på ett inte så varsamt sätt som har gjort att den är trasig på olika sätt. Länder runt om i hela vår värld är trasiga på grund av konflikter och krig och annat som sliter isär och förstör. Och människor runt hela vår jord är trasiga på grund av olika saker, på grund av fattigdom, svält, förtryck och mycket annat. Och vårt land, det håller ju på att helt fullständigt perforeras av allt skjutande. Och många människor är trasiga och lider av psykisk ohälsa. Man är oro för den ekonomiska krisen. Och för många så är ju oron för framtiden väldigt stor och den kan göra en trasig. Det finns många, många fler saker som vi kanske oroas för. Men, det finns ett stort men. Vår kristna tro, den ger oss trots allt och mitt i allt hopp. Hopp därför att det inte är kört. Varken för den här världen eller för oss eller för dig som enskild. Det är ett hopp som grundar sig precis på det som skedde på korset för 2000 år sedan. Det Jesus gick igenom då, all den där pinan och alla slagen och allt hånet. Och att han gav sitt liv. Det får konsekvenser för våra liv idag. För den som har tagit emot Jesus, tror på honom, så får det en konsekvens. Av att vi kan ha en relation med Gud igen. Det finns inget som hindrar. Vi kan komma liksom ända fram. För Jesus, han blev den slutgiltiga, så att säga, överste prästen som öppnade vägen fram och gjorde att vi kan få förlåtelse. Och att Jesus har offrats en gång för alla. Det behövs inte något mer sånt offer. Jesus har gjort det. Han dog för våran skuld och därför kan vi bli fria. Och det ger oss hopp. När Jesus uppstod så kunde lärjungarna känna igen honom på att det fortfarande fanns spår i hans kropp av vad han hade varit med om. Spikhålen i hans händer och hans fötter, och det fanns ett sår i hans sida ett ärr, att han hade blivit, att, så att de kunde se att han hade verkligen, verkligen varit död, men uppstått. Gud uppväckte honom igen. Och då tänker jag också så här, och det här att Jesus gick sönder och bröt sönder, det får vi ju påminnas om varje gång vi delar nattvardens gåvor. Och igår så var det så fint här, för att då såg jag, när jag satt långt ner, men då såg jag nattvardsbordet stå dukat här. Och sen intill så ligger det en sten precis vid graven här, och jag ser härifrån att det är blodstänk på den. Då tänker jag, Jesu kamp i ett semane. Och så korset där han gav sitt liv. Och så på påskdagen så får vi se. Nu är graven stängd, men den kommer öppnas, det vet vi. Det blir liksom så starkt med hela det. Nattvarden, kampen, döden och graven. Och när det fanns ju spår av, de kunde se vad Jesus hade varit med om. Och de kunde också känna igen honom på det och bli påminda liksom. Att förstå att det här var verkligen så. Och vi får påminnas om att Jesus händer är sårmärkta. Och vi sjunger om det en del sånger också. Och det tror jag också är för att vi ska komma ihåg att i hans sår får vi bli helade, läkta. Min svan, den bär ju också lite märken av vad den har varit med om. Man kan se att den här har varit i golvet, om man säger så. Men och den är, egentligen är den ju inte särskilt vacker, det kan man inte påstå, men den är, ja, man kan säga att den är ful, men jag tycker ju ändå att den är vacker och kanske faktiskt ännu vackrare än vad den var innan. Därför att den påminner mig om både då min vän som jag fick den av, påminner mig om honom som har lagat den och hans kärlek till mig. Men den påminner mig också om Jesu kärlek till mig. För att han har talat till mig genom den som en bild så. Och det gör att den är väldigt speciell. Och ni känner ju liksom att då stiger ju värdet direkt. Spelar ingen roll att den är lite ankommen. Och vet du vad? Att trots ärren så att säga och skavankerna som den här svanen har råkat ut för, så fyller den ju, den här gamla svanen, faktiskt sin funktion. Det är inte kört. För den är ju hel igen och den kan bli använd och den kan bli fylld med något gott. Den kan det. Funktionen är det inget fel på. Och det goda är den fylld med. Och så, precis så vill Gud göra med oss, med dig och mig. Genom det som han har gjort på korset. Du kanske känner dig trasig, du som lyssnar just nu den här dagen. Kanske finns här, eller du sitter kanske hemma i din ensamhet. Du kanske känner dig trasig på något sätt. Men då är min hälsning till dig idag att Gud, han vill hela dig inuti och han kan det. Och han vill få fylla dig med något gott. Kanske få ta bort något som finns i dig som inte är gott. Och fylla dig med något gott istället. Ja, inte med godis utan med något mycket, mycket bättre. Han vill fylla dig med sin kärlek och med sin frid. Den kärleken är så oändligt mycket större än vad vi någonsin kan tänka oss. Jag ska lära dig ett nytt ord också. Eller du kanske kan det här ordet, men det kunde inte jag. Jag fick bli påminna om det när jag dammsög en dag. Och när jag vikarierade i min hemförsamling för ungefär 10 år sedan, så var det en av damerna i bibelstudiegruppen som jag hade där som lärde mig ett nytt begrepp. Och det var langettstädning. Jag vet inte om du vet vad langett är, langettstygn, men om du inte är så van vid sömnad så kan jag tala om att det är sånt som man syr liksom runt kanten så här. Så langettstädning, det är när man, du vet, man städar lite runt om så där och dammar och dammsuger runt om, men man flyttar inte på saker. Man gör det lite så där. Putsar till det, hyfsar av på ytan. Ganska bra ord, för det är ganska användbart. Man kanske får, när ringer någon som ska komma på besök och man inte har hunnit att städa, kan man bara langettstäda lite, så ser det snyggt ut. Jag använder mig ganska ofta av det. Ja, men då tänkte jag vidare så här att så gör ju vi ofta i våra liv, tänker jag, åtminstone jag. Att jag kanske, jag försöker att liksom snygga av på ytan och hålla mig lite så att det ska se bra ut. Men här inne kan det vara rätt rörigt. Kanske till och med smutsigt, men rörigt och liksom inte så bra. Men Jesus, genom sin död på korset och av sin stora kärlek till oss, så vill han hjälpa oss att inte bara langettstäda utan storstäda. Det behöver man göra då och då. Och då vill han komma in i alla rum. Få gå in i rummen och garderoben, den ena garderoben efter den andra. Han vill lyfta på det som är i vägen så att han kan få komma åt att laga det som har blivit trasigt. Som har gått sönder på ett eller annat sätt. I Jesus kan allt bli helt. För Gud är ingenting omöjligt. Och när Gud får göra det, då kan det ibland vara så att jag blir påmind om någonting som jag behövde ta itu med i mitt liv. Eller som jag behövde få berätta för någon. Och då kan det vara bra att få samtala med någon. Med någon annan om det. Och det kan vara också sånt som kan ta lite tid. Och ibland är det saker som vi bär på som vi kan få bli lösta ifrån på en gång. Det kan handla om att vi behöver få tala om för någon att jag har haft så svårt att förlåta den här personen. Och så får jag göra det. Får jag ge hjälp att göra det i förbön? Ja, det kan vara andra saker. Men Gud kan. Det finns inget som är omöjligt för honom. Och jag tänker också att det här hör så mycket ihop med den kampanjen som är inne i Lidköping den här påsken. Med just namnet Det finns hopp. Hopp för Skaraborg. För det handlar precis om detta. Att hur livet än ser ut så kan det bli helt igen. Hur trasigt det än är. Och det kommer de att vittna om som är där. För de har upplevt det väldigt påtagligt. Så att det också blir väldigt synligt för andra också. För att deras liv har blivit så förvandlat. För mig har det ju inte varit alls på det sättet. För jag växte ju upp med den kristna tron. Så min förvandling var inte så radikal. Men det har skett. Och det har skett mycket under årens lopp. Mer och mer. Närmare Jesus. Steg för steg. Och helare inuti. Så jobbar Gud också. Och då är det så bra om en stund här sen så kommer vi att bjuda in till förbön. Det finns förebedare som vill be för dig. Och känner du att du har behov så ta möjligheten. Och idag är det inget kyrkkaffe, men då kan du dröja kvar lite om du känner att så finns det möjlighet till förbön. För det är det bästa man kan göra. Och be någon att hjälpa en med det i bön som man behöver få ta itu med. Och kom ihåg att hur du än är och hur du känner dig så finns det ingen orsak att tro att du inte skulle kunna bli använd av Gud. För det kan du. Och han vill fylla dig med något gott. Amen. Vi ska också be. Jag tackar dig Herre för att du har påminnt oss den här långfredagen om att du har gett ditt liv för oss. För att du älskar oss. Din kärlek är så stor så vi kan inte begripa den. Vi kan inte famna den. Vi kan inte helt förstå. Men vi kan få erfara den. Och jag ber Herre att var och en som är här just nu. Och som också tittar och lyssnar på den här predikan. Eller på den här gudstjänsten och predikan. Ska få erfara just nu. Att din kärlek får vidröra dem. Det finns inget annat som jag önskar högre den här långfredagen än att din kärlek ska få röra vid våra hjärtan, vid mitt hjärta, vid våra hjärtan som är. Tack för din stora kärlek. Och hjälp oss Gud att våra liv får vittna om den och bära den vidare. Så att vi får sprida det hopp som finns i tron på dig, Jesus Kristus. Amen.